Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund. Vad säger den svartvita Met-galan om konjunkturen?
Hur har Europas största företag vuxit genom att lura barn?
Vad kan en libanesisk matematiker lära prins Harry och Meghan Markle? Vi spelar in det här på tisdagen.
Mm.
Och hela världen har vaknat upp till att det var Met-gala i New York igen igår kväll.
Är det hela världen som vaknar upp till det här? Gud, vad var det som hände? Jag måste läsa på om allt.
Det brukar ju vara så att hela världen vaknar upp till att det har hänt någonting. I år tror jag inte riktigt att det var det.
Jag har inte känt den så här wow.
Nej. Det är inte så att vi inte kan prata om någonting annat. Men, och jag tror att det beror på att temat var ju Karl Lagerfeld.
Ja, det snappade jag upp.
Ja, och det är ju lite märkligt. Alltså för att jag... Det har ju varit så här, alltså ganska så här spännande, alltså lite märkliga teman som liksom ska utmana gästerna till att göra något sjukt ungefär. Så har det varit de senaste åren. Jag tänker på så här, när Lady Gaga dök upp och hade typ ett så här performance när hon klädde av sig en halvtimme på röda mattan. Eller så här, eller när Kim Kardashian kom och var liksom utklädd till Marilyn då, eller tolkade Marilyn, som i sin tur var någon slags tolkning av liksom hela, då var det tema Amerika tror jag, att hon skulle liksom vara så här, representera hela hela landet på något vis. Och nu då så är det, alltså när man tänker på Karl Lagerfeld, då är det ju alltså
neddämpat.
Ja, och det är en Karl Lagerfeld tjej liksom. Ja. Det är ju någon som bara är snygg, smal och svinrik.
Och klädd i svart och vitt.
Och klädd i svart och vitt, precis. Med liksom sin vikt i diamanter kanske.
Mm.
Men det är inte...
extravaganta.
Liksom, nej, precis, det är inget performance.
Nej, nej men precis.
Utan det är bara snyggt typ.
Ja, för det innan jag förstod att det var Karl Lagerfeld, hyllningen, så såg jag igenom, eller jag tittade på alla plagg och då blev jag ändå förvånad över att det var så mycket snyggt.
Ja, precis.
Och att det var så mycket
alltså, Chanel. Alltså, som du och jag.
Nej, ja. Nej, men, och det var verkligen så här vackra gamla Chanel-outfit som hade använt tidigare. Och så bara, aha. För Karl Lagerfeld designade för Chanel.
Precis, för Chanel och för Fendi och för Chloé och för, men om man tänker på hans liksom stil så är det ju verkligen så här, ja men det är svartvitt, möjligen beige och ganska så här, det är tänkt att vara tidlöst och så.
Kan det här ha varit den bästa Met-galan av alla hittills?
Ja, men det är ju någon slags skifte då, för att alltså är det... Det kanske också var den tråkigaste, menar jag.
Mm.
För att det har varit väldigt få rubriker. Och just, ja men hur många liksom perfekta kvinnor i vit, beige, svarta kläder kan man se liksom. Och jag tänkte bara, är det här vi är nu? Att det är, att är kulturen liksom trött på en konstnärlig tolkning av en gudinna liksom, eller en ironisk kungakrona eller sånt som det har varit nu, alltså att man är trött på tjejer med liksom blått hår och jättekonstiga kläder som ska liksom berätta någonting som har, utan att man bara vill se såhär, nej men en rik smal tjej som liksom har en stor båt, alltså att man, att det är det kulturen
bara, den här klassiska Chanel-klänningen att det,
ja.
Men kan det inte bero på, kan det inte bero på det som vi har haft som röd tema i alla avsnitt, att det börjar närma sig en lågkonjunktur?
Ja, precis. Är det att under den här gången, då måste man utmärka sig genom att det ska liksom, att det ska säga någonting.
Ja.
Men nu räcker det bara vara rik.
Ja. Bara ta på sig det något lyxigt hemma som funkar. Ja. Man har inte samma behov av att skapa uppmärksamhet kanske på samma sätt. Men jag håller med. Det, av de outfitsarna jag såg så var det inte så mycket som var extremt.
Det var inte så kul.
Nej, det var inte så kul.
Men det var fint.
Ja.
Ja. Men och det här, om det här är den nya tidens liksom mode, alltså det hänger kanske ihop med LVMHs nya siffror. Visst hade du koll på dem?
Ja, under det senaste kvartalet då, så visade LVMH att de har ökat med 18% totalt med alla deras, hela deras innehav.
Precis. Och det här kanske inte alla som lyssnar på den här podden vet, eller så gör de det. Men det är då en koncern av lyxmärken som det står för, då Louis Vuitton Moët Hennessy.
Ja.
Eller? Mm. Och men de äger till exempel Dior. De äger inte Chanel, tror jag.
Nej, men de har till massa klockor. Dior, Tiffany, Tag Heuer, klockmärket Dom Perignon.
Mm.
Så att de har ju verkligen så här, alla lyxmärken har de bara svalt i deras koncern.
Yeah.
Och det har lett till att ägaren, den stora ägaren Bernard Arnault, han är världens rikaste man. Sen
precis. Förra året. Och när han blev det, då var det ju mycket för att de andra halkade ner. men nu alltså det här, och det här, alltså det här är ju såklart en stor grej i modevärlden liksom, kanske att hur det går för de här företagen och så. Men det är ju faktiskt även en stor grej liksom i den europeiska ekonomin. Alltså Hermès är väl, det är väl ett av Europas största företag nu. Som, och Dior är, alltså Dior och Hermès är två av Frankrikes största företag i alla fall.
Ja, för det jag såg när jag läste var just att LVMH har blivit en av världens 10:e största bolag.
Ja.
Alltså de platsar med Apple, Microsoft och de här.
Precis. Det här liksom, de som säljer onödiga saker till rika människor på flygplatser typ. Alltså, men de gör det framgångsrikt om man säger så.
Ja. Och, men det ska man titta på rent så här, strategiskt hur man har tagit sig och blivit så stor och fått en ökning på 18% det senaste kvartalet.
Mm.
Handlar absolut dels att det blir en skiftning kring att mellanmärkena försvinner och det blir liksom Shein eller det blir Chanel.
Det är lustigt. Ja.
Men det finns någonting som kallas för licensiering.
Mm.
Och det är att alla rika varumärken lånar ut att man, du kan få köpa licens på att till exempel ta fram Michael Kors nyckelringar.
Ja, just det.
Eller en påse, eller en keps.
Mm.
Så det produceras väldigt små, billiga saker men som tillhör själva det här dyra varumärket.
Mm. Mm.
Och så på så sätt så får varumärket varumärkesspridning till fler människor. Och det leder i sin tur att man upptäcker varumärket och sen så kanske man köper sin riktiga liksom pryl.
Okej. Och är det det LVMH håller på med?
Ja, alltså alla varumärken har ju på något sätt så instegsprodukter.
Alltså till exempel kanske Diors smink och parfymer.
Ja, precis.
Det måste ju vara, alltså Dior tjänar väl inte sina pengar på att sälja liksom couture-klänningar, utan det är ju läppglans till sådana som mig.
Ja, ja. Men, och sen likadant om man tittar i min garderob då, absolut att jag har ballmänkläder, alldeles för mycket från en så här gammal glammig tid. Men det jag regelbundet konsumerar är ballmäns hårprodukter.
Just det.
Shampoo, precis. Balsam, de har fantastiska så här silverprodukter för blont hår. Så man har blivit bättre på den här licensieringen och på så sätt som man kommit upp i en högre omsättning och nått nya kunder som sen blir kanske mer kunder som handlar dyrare saker.
Just det. Ja, precis, för det är lustigt att de har ju nästan inga butiker. Alltså Dior har kanske en butik i Paris.
Och alltså, den är väldigt...
Den går aldrig någon in i. Det är som ett museum. Eller liksom, man tittar på den utifrån i princip.
Ja, men om man är på franska rivieran så har ju... Om man är i Saint-Tropez så har ju Dior och Chanel stora modehusen där.
Just det.
Och på Chanels stora hus så har de en pool. Där man kan bada, dricka drinkar. Och på Dior så har de så här världens finaste café. Där man kan sitta i ett palats. Så den här konceptstrategin måste nå dem också.
Just det. Det är en rolig sorts bransch då, att de säljer liksom, läppglans till 16-åringar som har liksom sparat sin månadspeng. Men
de växer upp.
Och så går det till... och det marknadsförs då med att de här, alltså att rika människor i Saint-Tropez badar i gratis i deras butik.
Mm.
Det är en märklig bransch.
Och det är en bransch som alltid kommer att fungera.
Ja. Jag vet. Alltså, jag tycker att det är så konstigt bara för att jag brukar ju om jag vill avskräcka mig själv från att köpa någonting. Nu har jag, alltså just nu har jag jättemycket pengar på mitt konto för att när vi har spelat in affären så ska jag gå och betala min tomt. Och det har jag haft ett sånt hela helgen, det har varit en lång helg också, så hela helgen har jag gått runt och så här tittat typ på mitt konto och bara så här, okej. Jag skulle kunna liksom köpa något jättedyrt nu, men får jag har liksom från min barndom med mig, jag vet inte om du kommer ihåg, i tidningen Lyckoslanten som man fick i skolan. Precis. Då var det liksom Spara som var den uppenbart, vad ska man säga, framgångsrika. Alltså det var som en liten version av dig, tänker jag. Alltså hon var liksom hel, ren, klok, förståndig. Liksom, och sen så Slösa då som gick runt så här, alltså kanske lite smutsig, rufsig, alltså såg mycket mer ut som jag.
Nej, nu är det hårt.
Och liksom kortsiktig, lite dum, lite impulsstyrd så här. Och de här har jag liksom som en på varje axel. Och så jag tänkte så här, jag skulle ju kunna köpa någonting dyrt nu. Alltså det kanske inte är så mycket begärt. Men då brukar jag ha som trick då att jag föreställer mig liksom marknadsmötena på LVMH. Att liksom hur de ska lura dumsnutar som jag, små slösor liksom. Hur de ska lura oss att springa just och köpa någon jävla... liksom rouge-palett för 900 kronor som jag knappt kommer titta på, med den här drömmen om någon slags Saint-Tropez-liv som jag då genom att springa och köpa rouge-paletter aldrig kommer i närheten av.
Och det är ju strategin som de kör där i den här börsrummen.
Jag har ju svårt, och särskilt kanske när det är lite bråda, liksom, eller vad heter det, hårda tider, så har jag ju svårt att förstå varför folk springer och köper ännu fler rouge-paletter. Alltså jag fattar faktiskt inte det.
Men det är
läste
ju
de inte Lyckoslanten?
Men det är ju lipstick index.
Ja.
I sitt renaste...
Det, att folk tröstar sig med
man
en
tröstar sig, ja, med det billiga, lyxiga.
Ja, eller då en flaska Dom Pérignon. Eller
bara champagne överlag.
Ja.
Så att vi är i en dålig tid, men nu fyller vi 50. Nu öppnar vi upp den här flaskan.
Men jag funkar helt enkelt inte som de flesta då. Vi har champagne i kylen nu som vi har haft sen vi kom hem från BB, för att det liksom... verkligen tänkt sig att det här kommer vara det första vi gör. Nu har han 9 dagar, vi har fortfarande inte öppnat den kampanjen. För att det är bara så här, jag vet inte, nej, ja, vi tar det en annan dag.
Ja, jag tycker det är sunt.
Okay, tack. Tiderna.
Men grattis då, LVMH, till er ökade 18% i
verkligen
gruppen.
Grattis till alla stackars tonårstjejer ni har lurat.
När man hör ordet intriger, då tänker jag på så här tjejer i tonårsåldern.
Ja.
Eller tjejer som poddar, som bråkar med varandra.
Erfarenhet av båda, absolut.
Men man tänker ju inte få Riksbanken.
Nej, borde man det?
Ja, men det har börjat bubbla upp nu, irritation.
Intressant.
Mm. Och den här, vad säger man, tjafset inom Riksbankens ledamöter har säkert alltid varit där, men det är väl någonting som börjar bli mer om läsa offentligt.
Mm.
Och då är det så att det finns en extremt så här, stark hierarki i Riksbanken. Och man kan tycka när man som vanlig, så här, vanlig person, om man tittar på Riksbanken och ser man deras titlar, så är det väldigt många så här, vice riksbankschefer.
Just det, för de är, vad är de? De är typ 6 personer.
Nu blir de 5.
De blir 5, ja. Och så är de är väldigt hårdbevakade. Och alla har väldigt mycket prestige i detta.
Ja.
Det låter ju som, alltså om man tänker på familjen Wahlgren eller vad som helst, jag vet inte, som att det är liksom en situation där det kan trigga en del konflikt.
Tror du att Erik Thedéen tycker om att jämföras med Pernilla Wahlgren?
Vem är han nu? Är han Benjamin?
Ja, men då, så det finns en riksbankschef och det är Erik Thedéen. Och sen så har de en första vice riksbankschef och det är alltså den som står precis snäppet under Erik Thedéen.
Mm.
Och hon heter Anna Breman.
Mm.
Och hon, Anna Breman, liksom bråkar väldigt mycket med Erik Thedéen och säger liksom emot och tycker inte likadant som Erik just kring räntehöjningarna.
Det här har jag hört lite också. Men hon, de är eniga eller? Hur röstar de? Vet man när de röstar?
Ja, ja. Då har vi Anna Breman och hon har också då stöd från Martin Flodén.
Okay.
Så det är 2 av 6 som ligger liksom och irriterar. Och när de andra 4 röstar för då att det ska bli räntehöjningar, vilket jag är väldigt positiv till, så kommer de här 2 då och inte vill det. Och den här Martin Flodén, han har röstat emot majoritetens räntebeslut 7 gånger. Så han verkligen fortsätter att ligga på och säga nej.
Ja, och han vet att det kommer bli som han inte vill ändå. Men han vill ändå markera mot de andra att, bara så ni vet, jag är inte med på det här taget.
Ja, och det
han
måste
betta mot marknaden eller vad man ska säga.
Och det måste ju vara, typ, om 10 år när allting har kraschat, då kommer han kunna säga det här.
Ja, precis. Kolla jag. Min statistik. Ja, jag var inte med på det här. Nej, det är dem och dem och dem.
Precis, så det är någonting
just
som.
Det.
Men det som händer nu, vilket är lite spännande, men någonting som jag inte gillar i och med att jag hejar på Erik Thedéen och hans strategi, det är att när de går från 6 ledamöter till 5, så kommer inte Erik Thedéen ha samma utslagsröst. Och så var det för Ingves. Han kunde alltid gå in och ha den sista rösten, vilket gjorde att det blev i princip som han ville.
Och, om han inte blev bortkuppad då, men det blev han aldrig på 18 år eller vad det
var.
Eller?
Nej. Men nu i alla fall när det inte tillsätts den 6:e då, så kommer de inte ha lika mycket makt. Så nu kommer det bli ännu mer drama inom Riksbanken.
Jag förstår. Ja.
Så,
och för mig då som, jag är väldigt tveksam till kraftiga räntehöjningar. Jag tycker det verkar idiotiskt. Särskilt nu när det är en drivande faktor i inflationen är de höga räntorna. Alltså,
det är väldigt konstigt argument.
Ja, men
att de dyra räntorna driver inflationen framåt.
Ja, men det är, för de är med i konsumentprisindex som är då den här idiotiska siffran som Riksbanken väljer att utgå från.
Det är väldigt konstigt.
Ja, det är väldigt konstigt. Ja. Men borde jag då välja den här Flodéns sida? Är det min kille liksom? Jag vet att alltså, vi kan ju inte rösta på de här människorna som vi pratat om tidigare. Martin Flodén, är det honom jag ska ha på en t-shirt då så att säga? Okay.
Att du hejar på Martin.
För han vill då ha lägre räntor, eller?
Ja, och precis. Och Anna Breman också. Så det är de här 2. Så det är precis, så du får göra någon kampanj nu med Martin. Heja Martin, ner med Erik. Ja, nej men det, men och tittar man på andra länder nu, så börjar många länder som börjar tänka så här, nej men inflationen kanske har toppat, vi ska sluta höja räntorna, och 2 av de länder som redan har gjort det är Kanada och Australien.
Mm.
Och det här ser man då lite risk just att man ska tagit lite lätt på inflationen och tänka att nej, men nu är det lite lugnt. Nu börjar vi minska de här höjningarna just för att man är så rädd kring just bostadsmarknaden ska spricka. Folk har inte pengar att leva längre. Och jag är så tacksam över att vi har en riksbankschef som ändå vågar så här, se förbi det här. Och Erik Thedéen gick också ut och sa just att det här elstödet som många har fått hem nu, eller får om det är i juni, att det har också drivit upp inflationen.
Ja, det här elstödet är ju så jävla idiotiskt.
Har du...
Jag har fått plötsligt bara fått så här, det räknades ju på då i höstas när jag bodde i lägenhet, så jag fick så här 3,5 på mitt konto. Va? Varför det? Som jag inte bett om, inte ansökt om, inte visste skulle hamna där ens. Alltså jag trodde det var någon annan som skulle få elstöd, du vet. Någon som bor i ett hus som drabbats. De bara dök upp. Alltså det är ju, man känner ju verkligen av så här att det här var ett beslut som togs under en valrörelse.
Ja.
Att det här är bara väldigt märkligt.
Och det man har sett är att folk har ju konsumerat för det här beloppet.
Ja, det var ju som att få en konstig bonus för någonting som man inte... För egentligen då att man brände för mycket el under en period när el inte ens var så dyrt. För det var ju fram till oktober. Att jag under sensommaren... Alltså det är helt idiotiskt liksom. Helt idiotiskt. Att jag som hade råd använde lite för mycket el under en period när den inte var... krisdrabbad. Alltså, ja.
Nej, det stämmer inte.
Nej.
Men så det vi ser i alla fall, vi börjar se en trend där alla förutom vad säger man, Riksbankens majoritet då, många i andra länder säger att vi börjar nå en topp på inflationen, framförallt i USA, nu kan vi börja backa. Och jag, om jag då får vara Martin Flodén och säga någonting för mitt eget varumärkes skull så jag kan titta tillbaka och säga vad var det jag sa. Så säger jag det att vi måste fortsätta höja räntorna och gå på fortfarande hårt. Och till och med när inflationen har toppat eller är på väg ner så måste vi fortsätta ha höga räntor ett tag till. Vi får inte bara mesa till oss. För vi människor acceptera att paprikan är dyr.
Ja, det har jag i och för sig också sett, och det gör jag ju lite positiv till. Alltså att hushållen liksom verkar ha anpassat sig, och det är ju bra.
Nej, det är farligt, för då börjar vi ändå konsumera mer. Alltså det stora problemet som vi har i Sverige nu med vår ekonomi, det är att vi så skrattar åt den dyra paprikan och inte får panik över den.
Nej, precis. Just det, du tycker att vi borde liksom rygga ännu mer i... Ja, jag köpte faktiskt paprika för första gången för länge. Det är väldigt svårt nu eftersom ingen köper... Mina fältstudier från Konsum var att ingen längre köper paprika, att den ligger, så att det går inte att all paprika är rutten i affären. Just för att paprikan har blivit en symbol för det man inte får röra. Så att hittills verkar det lugnt, folk verkar livrädda. Du har fått som du velat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vad har du för planer för lördag den 6 maj? Kommer du sitta
bänkad
framför någon stream?
Jag kommer sitta där och följa kröningen av kung Charles med spänning. Det kommer jag inte göra.
Nej, okej. Okay. Jag har en känsla av att han kommer vara kung väldigt kort tid.
Ja.
Ja. Det är mycket, mycket snack nu. Men det känns som att jag ger honom 18 månader. Kommer hända något.
Och nu, eller så är det karma att han har betett sig så illa i livet.
Precis.
Så nu, det slår det tillbaka.
Exakt. Och han har väntat så länge. Och det är liksom inte, det är inte som att det inte är meningen att han ska vara kung.
Nej, han passar inte.
Han passar inte.
Nej.
Nej. Och det är inte, det enda jag tänker på när jag ser honom fortfarande är det där inspelda läckta telefonsamtalet när han säger att han önskar att han var Camillas tampong. Alltså det förlåt, men det är liksom inte kunga.
Nej.
Det är väl inget fel med det. Eller jag kanske är det. Men det är inte det är inte royal det,
nej, det är inte rätt så nivå kanske. Nej. Men det är ändå en stor världshändelse. Just för att på lördag då, den 6 maj, så blir det då en kröning av prins Charles. Och han blir då kung Charles den tredje. Och hans mamma då, drottning Elisabeth, hon var drottning i 70 år.
Mm.
Och var otroligt populär under den här tiden. Och verkligen älskad globalt.
Mm.
Så det är precis som du säger. Det, jag tror att folk, det är lite sådär. Man är inte så peppad på den här kröningen.
Nej, men hon kanske hade lite någon så här Jan Stenbeck-problem egentligen. Att hon var jättebra, men hon hade ett stort problem, och det var liksom att hon kanske faktiskt inte var en så himla bra mamma. Nej. Utfallet är ju så där liksom, i alla fall. Alltså, att förbereda nästa generation, det säger ju många makthavare, är liksom den stora riktiga uppgiften liksom. Och där får man ändå säga att
det gick inget.
Det gick så där. Ja.
Men det är svårt att vara en heterosexuell vit man idag och bli populär. Alltså dels ta över sin mamma som var kvinna, som gjorde sin resa som vi har fått kunna följa i dokumentärer och liksom Netflix-serier.
Mm.
Det är inte trendigt att vara den här 70-åriga gubben som ska bli kung, som ser ut som han ser ut.
Nej, som också är, han är verkligen en ganska vanlig farbror. Alltså han är liksom inget, det är ganska lite exceptionellt med honom egentligen. Han är lite sur som en 70-årig farbror ofta är. Han är liksom inget geni.
Nej.
Han
är... Men det som är spännande nu tycker jag är att han försöker då profilera sig och göra om sitt varumärke.
Mm, okej.
Okay. Så det är han då...
Förlåt.
Så han pratar ju nu mycket om då den här klimatkrisen.
Ja, men han är lite så. Han gillar ju blommor och han gillar gamla hus.
Och sen då, någonting som han ska göra då för att stärka sitt varumärke är att han ska modernisera monarkin genom att det är en gemensam kröning för både han själv då, men även för drottningen Camilla.
Aha.
Hon ska liksom få bort den här att bara den här kröningen är en manlig sak, utan det är också en jämställd sak.
Aha. Men då är ju problemet att alla hatar henne jättemycket.
Ja, precis. Man ser bara henne och den här tampongen.
Ja,
som man
inte kunnat...
Men och just för att förstärka den här, att här kommer den här miljö liksom kämpen kung Charles, så visade de
jordnära och jämställd.
Ja,
är
exakt.
Det kungen av engelska?
En av folket.
Ja.
Och det som var så speciellt var när man såg inbjudan till den här kröningen.
Ja, den såg jag också. Den var ju väldigt fin.
Mm.
Jag hade inte haft något emot den till min kröning. Den var jättesöt.
Den såg ut lite som du hade... Som du hade kunnat... För det var ju väldigt mycket så här blommor.
Mm.
En vacker.
Och men väldigt skissig och fin. Så här. Ja.
Men det som var lite så här, som folk tyckte var lite märkligt, var att det var den här hedniska gröne mannen på.
Ja.
Och det är då ett ansikte på en man där det kommer ut massa blad i ansiktet. Mm. Alltså typ en bladman.
Mm.
Och den här bilden brukar man se i kyrkor.
Mm.
Och det är nästan det är en av de få tecknena som är från den här alltså ett hedniskt motiv i en kyrka.
Mm. Och jag har bara stött på den här gröna mannen i det finns ju på majsförpackningarna och sen så i så här konstig fantasy som jag läste när jag var yngre som kanske är skrivna av britter då, för att det är väl en brittisk ett brittiskt troll eller vad man ska säga.
Så det var bara lite märkligt att den symbolen konstigt hamnade på gröningsinbjudan.
Vad är motsvarigheten, som att vi skulle ha liksom någon sån Elsa Beskow-tomte på vår inbjudan eller någon så här, lite så.
Ja, men lite så.
Ja.
Ja, men det ska bli spännande att följa. Och sen har det har skrivits tusentals artiklar, inte om honom utan då den stora frågan.
Kommer Harry?
Och Meghan på bröllopet.
Ja.
Och då har man Harry då tackat ja, men Meghan då ska vara hemma med barnen i Los Angeles.
Mm, mm. Jag tycker det var en rolig förklaring att de har ett 4-årskalas för ett av sina barn som krockar. Det tyckte jag var
underbart.
Det är nästan perfekt. alltså, men jag tycker det är nästan någon så här lite filosofisk. Alltså för det är någonting som är intressant, och jag märker så här att även, vad ska man säga, vuxna människor som har självbilden av att de inte läser skvallerpress eller bryr sig om sånt, bryr sig ändå lite om det här. Mm. Alltså jag lyssnade på Sveriges Radios nyhetspodd där det var så två liksom, medelålders journalister som satt och de var lite så här generade, typ fnissade lite, men och så här erkände för varann att de hade sett den här Netflix-serien med Harry och Meghan och, som kom i höstas. Och jag tänkte lite på det på sistone, på saker som är jobbiga och hur man tänker på dem.
Mm.
Om man har liksom någon slags inställning som är så här att okej, jobbiga saker händer i livet. För Harry då kanske, ja men det är såklart att det var ganska jobbigt när hans mamma dog till exempel. Och så är ju faktiskt allas liv att i olika grad så upplever man grejer. Så. Och förra veckan till exempel då var jag på 4 olika återbesök på BB, och då märkte jag så att första gången jag var där så när jag gick in i de korridorerna liksom på SÖS på sjukhuset så började liksom tårarna bara forsa. För att sist jag hade varit där liksom någon dag innan då så hade jag ju fött barn. Och det här är ju liksom ett jag märkte då att jag direkt började tänka så här, oj, är det här ett trauma? Har jag ett trauma? Har jag varit med om någonting? Har det här liksom ristat format nya nervbanor och skapat ett sånt mönster, eller slår det här an någonting i min barndom, så utsatt som jag kände mig när jag hade sådär jätteont för några dagar sedan? Finns det liksom någonting i min historia som påminner om det? För att det här är liksom Att tänka på trauma är någonting som i min värld och i min umgängeskrets och så är väldigt stort.
Mm.
Håller du med mig? Jag tycker också i tidningarna så är det också, jag märker så att det, jag läste en stor intervju i DN med en så här traumapsykolog som liksom säljer enormt många böcker. Alltså det är liksom ett det är ett sätt som alla har lärt sig att tänka, att vi formas av våra trauman och att det är liksom vilka vi är och vilka vi, alla våra beteenden kan härledas till liksom några enstaka händelser eller mönster och sådär, eller hur?
Ja, absolut. Jag tror att när man inser och kan ringa in nästan direkt att oj, vänta här, är det här eller blir det här ett trauma?
Mm.
Så har man ändå ganska god chans att hantera det.
Mm.
De stora problemen i livet är ju trauman som bara har varit, som man inte har förstått har varit ett trauma.
Precis, förstått eller konfronterat eller pratar om.
För det är ju det som har präglat oss som vuxna.
Mm.
Så det är trauman som präglar oss fram.
Mm. Mm.
Och det är svårt att reflektera över dem när de har skett liksom i förbifarten. som barn.
Exakt.
Men idag, precis som du säger, när du går med sjukhuskorridorerna så kan man verkligen så här, känna traumat i stunden.
Mm.
Och det tror jag, då har man kommit långt.
Ja, precis. Och det jag håller ju helt med dig och jag tycker att det är så det funkar, att det är just när man är då lite skör, som jag då var då eller är nu kanske också, att det är då det kommer upp så här gamla saker, att det verkar vara så hjärnan funkar.
Mm.
Att om man är lite skör och liksom får ett starkt doftminne i en tunnelbana för man står nära någon som har en parfym, då kan ju liksom hela den förmiddagen vara förstörd.
Ja, eller, gud, alltså,
ja. Det är ju så hjärnan är ändå.
Mm.
Och det finns liksom forskning som stödjer det och ja, men precis, alltså jag tror att både du och jag och forskningen har rätt i det, så att säga. Samtidigt, och jag men, det, anledningen till att jag pratar om det nu, det, jag tror att det, liksom, det är så Harry och Meghan liksom verkar tänka också. Alltså de kommer från samma kultur som du och jag, liksom tjejkulturen där det är så. Harry var med om jobbiga saker. Meghan tyckte det var jobbigt att liksom, komma in i det brittiska kungahuset. De har blivit utsatta för trauma. De har blivit liksom, fått de här negativa upplevelserna. Och då är liksom, kulturen väldigt oförlåtande.
Mm.
Eller hur?
Vad intressant, ja.
Att det är så här, ni har skadat oss. Och då har ni skadat oss på djupet och ni, och det är liksom, och då är liksom
att kungafamiljen har blivit skadade.
Ja, alltså nu har ju de då hämnats på kungafamiljen, men att i och med att Harry blev skadad av sin uppväxt, han blev skadad av hur han exponerades, han blev skadad av hur hans mamma behandlades och sådär, då får han nästan bete sig hur som helst för att man har den här liksom det här lite traumasättet att tänka på det, att han,
ni vet vad jag har varit med om, ja, och då är det okej för mig att vara utåtagerande.
Lite så, precis. Då får han alltid vara barnet, så att säga.
Och med Meghan så blir hon utsatt, precis, av den här rasistiska tonen.
Exakt, det fanns den här rasgrejen, kvinnogrejen igen, och att hon på något sätt fick uppleva samma sak då som hans mamma, ung och sårbar, utsattes för.
Mm.
Att då är hon också liksom ett offer för att hon blev utsatt.
Mm. Men det är det som kända människor kan göra, att de kan ju tjäna pengar på sina trauman.
Ja,
och man är oftast ganska duktig på det.
Exakt, och det är kanske därför det finns en så här, för att så har det ju varit nu i ganska många år också, att varje stor intervju med en kändis är ju som ett sånt bingo. Man kan nästan liksom gissa så här, ja, men vad kommer det vara? Kommer det vara alkoholiserad mammaspåret? Kommer det vara
övergrepp?
Precis, något övergrepp de tafsade på mig när jag var ung.
Mobbning.
Eller kommer det vara mobbning? Exakt, jättevanligt. Eller kanske nu för tiden, så när det har blivit så, alltså att det alltid är så det funkar, nu kan det ju vara lite vad som helst. Alltså även de som inte har, man kan gräva fram, jo, men jag var faktiskt den i min klass som tog livet av sig när jag, jaha, okej. Eller förstår du? Att
ja,
man liksom,
det var ingen som trodde på mig.
Nej.
Jättestort trauma.
Ja, exakt. Och det är liksom så bara alla lärt sig att tänka. Och så då så läste jag en bok som jag har haft i bokhyllan ett tag, den är inte aktuell eller så, men där man bara, det jag bara kände att så här, jag fick ett så här någon slags motargument. Mm. Och det var inte riktat så riktigt, men för det är en bok som handlar om risk och som handlar om som jag tror mest så här finansmänniskor läser, som är skriven av en så här amerikansk libanes som heter Nassim Taleb. Han har också skrivit den här boken Black Swan som jättemånga läste, som kom för 20 år sedan ungefär, som ja, men det är så här Karl Poppers inställning till sannolikhet och så. Man får gärna, jag kommer inte förklara det här, siffror är dåligt i radio, har jag lärt mig, men det handlar om hur man ska liksom parera risker och avvärja kriser ungefär. Och den här boken som jag läste då hette Anti-Fragile. Den beskriver att det man ska satsa på i livet är människor eller saker eller företag eller branscher som tjänar på svåra saker.
Mm.
Som har en förmåga att hantera stress, kris, kaos, osannolika händelser, hög belastning, den typen av grejer som då händer i livet, men som inte bara ska vara robusta inför det, utan de ska tjäna på det. Alltså han använder bilden av liksom så här, hydran i grekisk mytologi, som liksom, om man hugger av ett huvud
kommer
så
växer
två nya,
ja,
ut. Inte bara ett nytt, utan fler. Två. Ja. Eller kanske han har ett exempel med hur människors skelett fungerar. Att skelettet är en sån grej som om det stressas så blir det starkare.
Mm.
Och det här är ju liksom en mekanism som finns i naturen och i kroppen och sådär, att genom att utstå jobbiga saker så blir man faktiskt bättre. Och det är lite den så här andra sidan av det här som jag tror kanske är liksom ett mer manligt sätt att tänka. Jag kände det bara så här, gud, det här är typ som att prata med en äldre man som kan ha det utan att ha tänkt på det, bara ha det sättet att förhålla sig, att så här, det är inte så här ett trauma som ristats in i, oförlåtligt ristats in i hjärnbarken och då liksom sabbar hela ens liv efter det, utan att det kanske är så här en nyttig läxa eller en erfarenhet som man kan lära sig någonting av.
Att det är den här mannen som skulle förklara det så, att så här
det är så mannen skulle säga.
Ja, jag förstår.
Och jag känner att så här, vänta, det är så här liksom brittiska kungahuset tänker.
Det är så här, att det är bra med någon form av, det händer någonting. Jag läste den här boken för jättelänge sedan.
Mm.
Och jag tycker den är jättebra. Just det.
Han är lite, han skriver också alldeles för långa böcker. Han hade kunnat sammanfatta det på några sidor, känner jag hela tiden när jag läste. Men
du menar att precis, för vissa saker mår bra av de här chockerna, av stressen och allting.
Ja, precis.
Så kanske skulle hela den här Meghan Harry göra då så att kungahuset till slut blir mer populärt än vad det var innan.
Ja, exakt. Och kanske så här, alltså Harry kanske ändå borde se det som att det är just hans fall, att han kanske är ett ganska bra exempel på detta. Att genom sina jättesvåra erfarenheter av både pressen och hur liksom brittiska tabloider beter sig, hur hans mamma har behandlats och så vidare, så har ju han liksom ett gäng erfarenheter och någonting som han ju helt uppenbart använder i sitt nya liv.
Han är antibräcklig.
Han är antibräcklig, exakt. Och jag tror Meghan är det också, verkligen. De har ju förvaltat det här och liksom kapitaliserat på det och har lyckats forma sitt egna nya liv på grund av det. Att de har de här kunskaperna. Och ja...
Ja, men absolut.
Eller hur?
Ja.
Så han borde ju liksom säga tack till sina trauman i så fall. Eller i alla fall kanske sluta gnälla om dem.
Precis.
Han borde läsa en sån här finansgubbebok och förstå att det är det som är det sanna privilegiet. Det är inte titlarna, utan det är den här unika erfarenheten av just den typen av svårt.
Mm. Det finns ju ett till, precis, för han författaren Nassim Taleb, han skrev ju en bok då innan som du nämnde som heter Svarta svanar, Black Swan. Och han säger exakt det du säger, att någonting som har en väldigt låg sannolikhet som
just
kan
det.
Ske kan få enorma förödande konsekvenser.
Precis.
Och det är precis som man säger, att så här, sannolikheten att han skulle träffa en amerikansk skådespelerska och göra uppror mot den här kungafamiljen är ju väldigt låg.
Ja.
Men det fick så här globala konsekvenser.
Ja, exakt.
Så du säger att han ska vara lite glad över det?
Ja, jag säger att jag tror, alltså, till att börja med, att det är liksom lite ett manligt och ett kvinnligt sätt att tänka faktiskt. Alltså att det har blivit så att det är liksom, om man tänker att det är så då att män och kvinnor har mer olika värderingar, kanske rösta mer olika och så vidare. Jag tror att det här sättet att tänka kring liksom trauma och liksom vem som är ett offer och inte, det är ju liksom det som är den stora skillnaden. Jag kommer ihåg till exempel när Trump blev vald till president, så det kom en så här våg av folk som sökte vård för att de ansåg att det var liksom ett trauma. Man kallade det för ett nationellt trauma. Ja. Och just för att liksom traumapsykologin är bland just kanske kvinnor eller människor som delar de kvinnliga värderingarna då liksom.
Mm.
Ja.
Så du menar bara översätta på människa är att om man strävar efter att vara antibräcklig i sina trauman, så kommer man väldigt långt. Alltså då blir det som Hydra som får två huvuden ner plötsligt.
Ja, precis. Jag tänker precis, man borde de som har de här kvinnliga värderingarna, som jag tror även är du och jag liksom, och det sättet att tänka. Man borde ändå lite förstå det från, jag försöker hitta en mellanväg här helt enkelt. Jag försöker liksom fredsmäkla mellan de här liksom lite kanske sociopatiska liksom gammal äldre man inställningen som är så här, vadå då? Det som inte dödar dig gör dig väl starkare.
Du, jag är lite sån.
Ja,
jag hamnar alltid i moderata gubbfacket.
Ja.
Har du inte märkt det?
Jo, jag vet. Men jag är också. Eller det... jag tror bara att, att istället för att hela tiden leta efter en förövare och leta efter ett brott som har begåtts mot en, så kanske Harry skulle tjäna på att se att ja, livshändelser formar en och det behöver inte vara någons fel. Och det som är jobbigt behöver inte vara bara dåligt. Det är det typ jag försöker säga.
Mm.
Och så vill jag att alla ska bli sams och komma överens, för det är min mellanbarns roll.
Om jag då som den här gubben som är rationell och trivs i näringslivet får koppla samman den här filosofiska utläggningen med ett konkret tips.
Ja, gärna.
Så i den här boken då, Black Swan, som han skrev innan Enter Fridale, så har han då en investeringsteori eller ett sätt då som man kan praktisera sina investeringar på.
Mm.
Och han pratar då om att man ska se sina investeringar som en skivstång.
Mm.
Alltså på gymmet.
Mm.
Och då ska man fördela vikterna. Mm. Så den här skivstången då, att 90% av skivstången ska bestå av så här tunga, trygga aktier eller fonder. Ja, men typ Investor till exempel. Mm. Eller en fond som har så här multi-asset globalt. Resterande 10% ska vara de här högriskaktierna. Alltså techbolag, vissa medicinska bolag och så.
Mm.
Och då kan man ju tänka att den här 90-10-skivstången, att den kommer tippa rejält åt att den väger 90% åt ena hållet.
Mm.
Men enligt hans då, statistik och hans filosofi, så säger han då att statistiskt så kommer den här 10%-delen av stången ha så bra avkastning att till slut så blir stängerna både, alltså den blir jämn.
Mm.
Så du får en hög avkastning på att inte ta så mycket risk också. Alltså du tar jättemycket risk, men samtidigt så tar du inte risk.
Nej.
Så du får båda balansen. En stabil portfölj men ändå med hög avkastning.
Just det, precis. För det han letar efter hela tiden, eller det han säger är väl hela tiden att man ska aldrig, den här grejen med just alltså, bilden av den svarta svanen då, är ju liksom att bara för att någonting, bara för att alla svanar man hittills sett har varit vita, så finns det ingenting som säger att inte nästa svan kommer vara svart.
Mm.
Alltså det är det människans hjärna liksom funkar inte så, utan det är någonting man måste påminna sig om. Jag tror det finns nämligen någon art med svarta svanar i Australien eller vad det nu är. Så att det
kan alltid hända
det
någonting.
Det kan alltid hända, precis.
Som inte är sannolikt.
Exakt, och det är därför det finns börskrascher. Det är därför det finns liksom den typen av stora kriser. För att när alla springer åt samma håll och tänker att nej, men svanar är vita. Ekonomi funkar på det här sättet. Därför ja, så det är alltid någonting som man inte förväntar sig som kommer att hända, och det är därför man måste ha just den typ, de här 10% du pratar om, det är alltså de man ska ha då, som är då mer, ja, men som hydror som tjänar på att konstiga saker händer.
Ja, och det
att
är
allting svänger.
Precis. Och med den teorin så är det enda sättet som du kan bygga en högre avkastning till en lägre risk.
Precis.
Men jag har aldrig hört någon praktisera den här investeringstekniken på riktigt.
Inte?
Nej. Mm. Just att man vågar ha en sån hög, så extrem riskprocent på 10% mot 90, och sen att det faktiskt eller det har jag nog kanske själv gjort, men att utfallet inte har, alltså det har inte kommit den här Black Swanen, utan man har bara hållit sig till, det har blivit bara rent statistiskt vad det ska bli.
Just ja, för att svarta svanar händer ju då inte så ofta heller. Så att om du sitter med den här 90-10 liksom, fördelningen, så ja, det kanske då en gång var 20 år som du får nytta av de här 10%. Ja.
Och, då kanske... Men, och det här gäller även i karriären. Ja. Alltså, tittar vi på vissa yrken.
Ja, precis. Exakt. Jag tänker att det här är ett sätt att tänka på om sitt liv. Ja,
ja på ja. Allt. Om vi tittar till exempel att vi har 1000 personer som skriver böcker. De kommer så här släppa, de kommer sälja x antal x av sina böcker. Och medelsnittet, nu hittar jag bara på, är att varje författare säljer 100 böcker var. Men så kommer 1000 person 1. Och den här extra personen då heter Astrid Lindgren.
Ja, men precis, exakt. Och ja,
då blir det extremt.
Ja.
Så hon blir ju Black Swan.
Ja.
Så med det kanske man bara ska säga att alltså, även om statistiken går mot dig, så blir det en ny Zlatan, det blir en ny Jacob Rowling, det blir en ny Astrid Lindgren.
Exakt. Det kan ju den mänskliga hjärnan liksom ändå ofta, att man går runt och hoppas liksom på ett underbarn eller ett mirakel. Eller det verkar ju så här, hjärnan ha typ lite fallenhet för. Att hjärnan kan ändå drömma, hjärnan kan hoppas och så. Men att det är de här oförutsedda kriserna som är det som hjärnan är så himla dålig på att se. Att så här, dammen brast plötsligt. Va? Det har den ju aldrig gjort förut. Liksom. Det kan väl inte hända.
Exakt.
Eller något liknande. Och det är det han då vill förbereda oss på. Det är det han då vill att vi ska också inte bara överleva utan kunna dra nytta av. Precis som Harry och Meghan. Du, det här var fint, fullt av pengar. Eller? Vad härligt att vi är tillbaka på riktigt nu. Det känns som att vi har haft en liten paus.
Det är inte så konstigt när man har fått barn.
Yeah.
Så nu, vi släpper poddavsnitten varje torsdag.
Jajamän.
Och vi ser fram emot att följa allt som händer under våren och sommaren.
Precis. Har ni någonting ni önskar att vi tar upp, så skriv ett litet meddelande. Vi finns på olika sätt i sociala medier.
Ha det så bra. Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.